Det är så gott att få be till Jesus. Fast ibland kan det vara svårt att veta kanske hur man gör. För att ibland har vi kanske gjort bönen till något svårare än vad det egentligen är. Och i alfamaterialet så finns det en rubrik som heter "Varför ska jag be och hur?" Då tänker man, ja, det är jätteenkelt att be. Det är klart, har man varit kristen i 20 år kanske det är det. Har man hållit till i vissa kretsar där man läser färdigskrivna böner varenda gång, ja, då kan det vara jätteenkelt. Men det kanske inte ger någonting ändå. Om vi skulle undersöka folks bönevanor så kommer vi förmodligen att upptäcka att de flesta människorna kan dela in sitt böneliv i 2 olika former av bön. Den första, det är aftonbönen. Och vi som är här idag, jag tror att vi är i den åldern att våra föräldrar eller mor- och farföräldrar lärde oss att be till exempel Gud som haver. Den där Gud som haver, det är alltid frågan hur den skulle sluta. Det är ju den här, den Gud älskar lyckan får eller du förbliver fader vår. Det var alltid olika versioner på det där. Eller så kanske man lärde sig, gode Gud, välsigna mamma och pappa och hjälp mig vara snäll. Amen. Det kan funnits någon annan version på det också. Och det är inget fel i bönen i sig, de här orden. Gud som haver är en väldigt bra barnabön. Men ofta så kanske bara blev en bön med ord. En slags formel som man fick lära sig att be. Och jag tror att för många barn så kunde det smyga på sig en liten rädsla. Ifall jag glömde att be så kunde någonting hemskt hända. Tänk om jag glömde be, gode Gud välsigna mamma och pappa. Vad kunde hända då? Det är lite känsligt just det här med barn, att lära dem be ifall det blir fel där. Det andra, det är när det krisar till sig, när vi får problem. När problemen har växt sig över huvudet eller öronen, eller det har inträffat något hemskt. Då tror jag att de flesta människorna samlar sig en stund och så ber de till Gud om hjälp och säger, gode Gud, hjälp mig. Fast jag kanske inte ens tror på Gud, så skickar jag iväg den här bönen. Och när hjälpen eller svaret kommer, så ser vi det ofta som ett sammanträffande. Ibland på grund av rådande omständigheter, men inte på grund av bönen som jag sände tidigare, ett gode Gud, hjälp mig. Det har jag redan lagt bort. Omständigheten gjorde att det gick bra. Men bön, vad är då bön egentligen? Det allra enklaste man kan säga, att bön är den viktigaste aktivitet, ett bra ord för bön, aktivitet som vi kan ägna oss åt i livet. Ni vet, när man har händerna knäppta och ögonen slutna, då kan man inte hitta på något otyg. Det är totalt omöjligt, vill jag lova. Och gör man det på knäsen, då är det ännu mer omöjligt att hitta på något otyg. Men det är genom bönen som vi bygger upp en relation med vår far i himlen. Jesus, han sa så här: när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din far i det fördolda. Bönen är en relation, inte en ritual, inte en religion, inte en tradition, utan en relation. Det är lätt att det blir både ritual, religion och tradition, men det är en relation. Och bönen, det är inte heller något sådant här mekaniskt som består av en massa ord som jag bara rabblar. Det vill säga att man blir inte bättre kristen av att jag ber i en halvtimme, eller om jag ber i 2 minuter. Jesus, han säger så här i Matteus 6:7: när ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Inte tomma ord. Bön är ett samtal. Samtalet skapar relationen med vår far i himlen. Den går alltså rakt upp. Det finns alltid kontakt. Det är inte som dagens mobiltelefoner, när det säger att nätet är överlastat, signal saknas. Men jag vet inte om ni har sett det här på mobiltelefoner ibland. När signalen inte fungerar så står det endast SOS-samtal. Står det. Jag har aldrig provat om det funkar när täckningen är borta. Men så är det lite med bönen till Gud. Det fungerar alltid. Det finns en liten berättelse om en liten pojke. En liten pojke ropade en gång: gode Gud, låt mig få en chokladask när jag fyller år. Varpå hans mamma sa: du behöver inte skrika så, min lille son. Gud är inte döv. Då svarade pojken: nej, men morfar är det, och han sitter inne i vardagsrummet. När vi ber så gör vi det inte till oss själva och till andra människor. Vi gör det till Gud. Och då handlar det inte om hur högt eller hur lågt. En kristens bön är en bön till vår far, till Gud. Jesus, han lärde oss att be en bön: Fader vår. Skulle det krisa sig någon gång om man inte hittar någon annan bön och några ord, så går Fader vår alldeles utmärkt. Matteus 6:9. Gud är en personlig Gud. Visserligen så står ju Gud över allt det personliga, men han är likväl personlig. Och det är det här som kan vara svårt att förklara, när han är så stor och ändå så personlig. Det är ju så här man brukar säga, att allt är lagt i Guds hand. Hela jorden, hela universum, alltihopa. Och så talar man ibland om att Gud finns i mig. Det är svårt att förklara, som Lina Sandell sa. Man kan bara erfara det. Det bästa sättet. I grundtexten i Bibeln så står det Abba. Och då är det inte hänvisat till sånggruppen Abba, som vann Melodifestivalen en gång i tiden. Men ordet Abba översatt betyder pappa eller käre far. Och då är frågan: hur långt bort är vår far? Vi brukar ju säga att Gud är i himlen. Och det finns ju alltid diskussioner om det här. Var börjar himlen och var slutar den? Och det är svårt att säga var börjar himlen. Och hur långt bort är han när han lyssnar på våra böner? Den 20 augusti 1977 skickades rymdsonden Voyager 2 ut i rymden. Den hade en hastighet när den skickades ut av 150 000 km i timmen. Den 25 augusti 1989 kom den fram till planeten Neptunus, som ligger 4 miljarder kilometer från jorden. Kort därpå lämnade Voyager 2 vårt solsystem, och det kommer att dröja 985 000 år innan den kommer nästa gång på så nära avstånd att man har ett avstånd på ett ljusår till nästa stjärna. Vår galax är en av 100 miljarder galaxer. Nu har jag bara läst fakta. Jag var inne på NASAs hemsida i morse och läste just om Voyager 2. Om det här. I första Mosebok så kan vi läsa om att Gud skapade alla stjärnorna. Så stor är Guds makt. Men när vi ber, när vi talar till Gud, så gör vi det till en Gud som samtidigt är närvarande. Sådär, nära, nära. Överallt finns han. Och just hos oss, just nu. Ibland så sjunger vi en sång: du omsluter mig på alla sidor. Gud är större än det här stora universum. Han ser över hela det här Neptunus, som det skulle ta 985 000 år för oss att komma till. Och ändå finns han här just nu. Men en kristens bön är också en bön i Jesu namn. Därför att Jesus är ju det centrala i kristendomen. Paulus säger så här i Efeserbrevet: genom honom, Jesus, kan vi nalkas, alltså närma oss Fadern, i en enda ande. Jesus, han sa att hans far, det vill säga Gud, ska ge oss allt vad ni ber honom om i mitt namn, i Jesu namn alltså. Det är inte lönt att ni ber i pastorns namn, då får ni inte någonting. En smörgås kan ni få efter här. Att avsluta en bön så, i Jesu namn, det är inga tomma fraser. utan det är någonting som att jag bekräftelse på att det är genom Jesus som vi kan komma till Gud. Nu vet jag inte hur många av er som tidigare i livet har använt checker. Det var ett samhälle som vi hade förr, när man hade mycket med checker som skrevs ut. Och det här har varit lite varierande. Men en check måste ju ha en teckning. Det måste finnas en namnteckning. Jag skrev på en postväxel häromdagen på ganska mycket pengar. Den hade varit värdelös utan min namnteckning. Det hade inte gått att använda den. Bönen, när vi ber vår far om någonting i Jesu namn, det är som att gå till himlens bank och så skriver man i på raden summa vad man behöver, och så är den undertecknat med Jesus Kristus. Och så kan vi lägga till under namnförtydligande Guds son. Ni vet, ibland så förstår man inte riktigt vem det här är. Jesus har sagt att vi har obegränsad kredit i himlen. Tänk vad härligt. Jag har ett sånt här Mastercard. Jag skaffade den när jag jobbade på ett amerikanskt företag. För att då fick man göra alla sina utlägg via det här, hotellresor och allting. Så fick man betalt efteråt. Jag vet inte riktigt vad jag har gräns, men jag tror någonstans att jag idag kan göra ett köp på runt 80-90 000 på ett tillfälle. Men sen är det stopp. Det är som begränsad. Himmelens kredit är obegränsad. Ja, det finns en kredit i himlen. Fast det är en skillnad på återbetalningarna mot vad vi har här på vår jord. Därför att det är Jesus som har krediten. Det är inte vi som har den. Vi har tillgången och han står för den. Men så står det också i Bibeln om att en kristens bön är en bön i en enda ande. Ibland tror jag att många av oss känner att det kan vara svårt att be. Och vi vet inte riktigt hur vi ska be. Men inte ens då har Gud lämnat oss i sticket. Han ger oss sin ande, den helige ande. För han ska bo i oss och hjälpa oss att be. Paulus skriver så här i Bibeln. Det är andra Efesierbrevet. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi, eller jag, vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Men då är ju frågan, varför ska jag be egentligen? Jo, bön är någonting som är oerhört viktigt. Och det finns många skäl till att vi ska be. Först och främst så är det att genom bön så upprättar vi en kontakt, en relation med Gud. Försök att kommunicera med en människa utan att säga någonting. Jag brukar ta det här exemplet. Om ni är hemma, kamrater, arbetskamrater, vad det än är, börja umgås utan att säga ett enda ord till någon. Varken med mun eller med papper och penna. Så får ni se hur lätt det är att skapa en relation. Det blir bara trassel. Men ibland så säger människor lite käckt: jaha, men om Gud nu vet att vi redan behöver allt det här, varför ska vi då be? Det blir ingen mening, han vet ju allt. Men en relation utan kommunikation är ju ingen relation, eller hur? Sedan är det ju faktiskt inte bara genom att be om saker som jag kommunicerar med Gud. Det finns fler former av bön än att bara säga: gode Gud, ge mig det här. Det kan finnas lovprisning, till exempel genom sånger, tacksägelse, tillbedjan, bekännelse och så lyssnande. Så finns det några saker till. Och ett annat skäl till att be är att Jesus lärde oss att vi skulle be. Därför att han bad själv. Då brukar jag säga att om Jesus behövde be, då behöver vi också göra det. Det finns många ställen där det står om att Jesus bad. Det står till exempel i Markus 1:35, Lukas 6:12. Så att Jesus, han drog sig undan i ensamhet för att be. Och Jesus, han fortsatte att undervisa sina lärjungar och andra människor. Då säger han så här: Och när ni ber, inte om ni ber. Det är väldigt skillnad på när och om. Alltså förutsatte Jesus att lärjungarna bad. Nu så att bön förändrar inte bara oss. Den förändrar också förhållanden, gör den. Och Jesus uppmuntrar oss också faktiskt till att be vid flera tillfällen. Jesus han säger så här i Matteus 7. Be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Och då säger någon så här jättekäckt. Jättebra. Nu har du sagt att be så skall ni få. Och det står på många ställen i Bibeln om bönesvar. Och då kommer ju många säga, vad bra, då ber jag om det här. Men varför fick jag det inte då? Men om vi börjar läsa i Bibeln så kommer vi snart upptäcka. Vi måste ta hela Bibeln i sin helhet. Så finns det anledningar emellanåt att vi inte får bönesvar. Vi måste bara reda ut det. Så att ingen tar det här bibelordet och går hem och säger sen. Pastorn sa att så här står att be så ska ni få. Och allt vad ni ber om ska ni få. Och nu har jag bett om det här så får jag ingenting. Obekänd synd. Jag skulle kunna säga så här. Obekända brister och felaktigheter. Och det är inte så att det är jag som är intresserad av det mest. Det är Gud det handlar om att bekänna inför. Sen kanske jag får reda ut med andra människor det jag har gjort fel. Det är ju en konsekvens av min felaktiga handling. Jesaja i Gamla testamentet säger så här från 59 kapitlet. Se, Herrens arm är inte för kort så att han inte kan frälsa och hans öra är ej tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Min synd, mina fel kan alltså skilja mig. Men Gud har alltid visat vägen på hur det här går att rätta till. Och Gud, och det här är jätteviktigt, har aldrig någonsin lovat att lyssna på böner ifrån människor som inte lever i gemenskap med honom. Det här är väldigt viktigt. Ibland kan han av barmhärtighet svara på en bön från någon som inte tror. Men vi har ingen rätt att förvänta oss det. Den enda bön som Gud lyssnar på ifrån en icke-kristen människa, det är bönen när jag kommer och säger, förlåt mig mina synder, jag bekänner att Jesus är här i mitt liv. Där är vägen. Den bönen lyssnar Gud på. Det som står i Romarbrevet, att den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska bli frälst. Eller kristen kan vi översätta med. Den bönen lyssnar Gud på. Och då säger Gud, nu min vän har du fritt tillträde. Men vi måste skilja på det här. Så finns det människor som säger, jag tycker inte att jag når fram till Gud. När en människa säger så, så bör den första frågan vara, har du tagit emot Guds förlåtelse genom Jesus Kristus? Det är det första. Det är som en jättemur annars. Därför kommer du aldrig i relation med Gud. Det är liksom skiljelinjen som går där mellan oss och Gud. Men när den är bruten, då kommer han svara på dina böner. Men det kommer också hända att vi som kristna, att vår relation med Gud kan bli störd på grund av synd eller olydnad. Det står så här i första Johannesbrevet kapitel 3 vers 21-22. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss, intressant utläggning, kan vi stå frimodigt inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Det är en intressant text. Sen kan vi börja fundera på ibland varför våra böner inte blir besvarade. Om vi är medvetna om vår synd eller olydnad mot Gud, måste vi bekänna den inför Gud, så tar vi avstånd ifrån den. Sen är det klart igen. Men också våra motiv kan vara ett hinder. Varje bön om en ny Porsche eller en ny Ferrari eller ett nytt hus med swimmingpool eller en vindsvåning i Stockholm kommer inte att bli besvarad. Jag lovar er. Jakob säger så här i Jakobs brev, kapitel 4, vers 2-3. Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Och så fortsätter han. Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara ha en vindsvåning på Kungsgatan i Stockholm. Det stod det inte, men det står: ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Den bönen svarar inte Gud heller på. Bara så att ni funderar på, om ni går hem och ber om en ny Ferrari eller en ny skogstraktor eller vad det nu än är, varför ni inte står utanför dörren imorgon, så har ni fått ett svar. Och ibland så besvaras inte bönerna därför att det vi ber om är inte bra för oss. Gud lovar bara att ge oss goda gåvor. Och det här är nog en definitionsfråga mellan Gud och människan, vad som är bra. Han älskar oss och han vet vad som är bäst för oss. En god förälder, då kan jag se på mig själv också. Jag kommer ju inte ge min dotter en vass kökskniv och säga: varsågod, lek med den här. Se att min dotter är på väg till något, en kökskniv, så kommer jag naturligtvis säga nej och ta bort den. Gud säger också nej utifrån att det inte är bra för oss. Ibland så kan svaret på bönen bli ja, nej eller vänta. Och ni vet, väntan och människor, det går inte alltid ihop, de här ordet. Jag undrar varför vi uppfann ordet vänta. Någon har ju gjort det. Men samtidigt så tror jag att om genast fick allt vad vi bad om, då skulle vi aldrig våga be igen. Jag tror inte det. Och då är vi lite tillbaka igen. Hur ska vi be? Ja, det finns inget givet sätt att be på. Om jag går och utbildar mig till präst eller pastor i 4-5 år, så blir jag inte en bättre bönemänniska än den som aldrig har studerat. Eller kanske inte ens fullgjort vanlig folkskola, grundskola. Bön är en integrerad del i vår relation med Gud. Och därför är vi fria att tala med honom. Ni vet, när vi träffar andra människor och umgås med dem, så är det inte så att jag först har gått på en skola för att lära mig tala till andra människor. Utan orden kommer ju fritt. Det enda Gud vill, det är att vi inte rabblar tomma ord. Han vill att vi talar ord ur hjärtat. Det som finns här inne. Inte något annat smörjigt. Men det finns några punkter man kan ha för att hålla reda på lite. Det finns 4. Man kan göra om det lite. 1. Tillbedjan. Att tacka och prisa Gud för den han är och för vad han har gjort för just dig. 2. Bekännelse. Att bekänna sin synd, sina fel och brister och be om förlåtelse. 3. Tacksägelse. Tacka Gud för din familj, dina vänner, att du är frisk och så vidare, vad det nu handlar om. Och så 4. Förbön. Be för dina egna behov, för dina vänner och andra människor och förhållanden. Vad som helst. Och så till slut så slutar vi med: varför ska vi be? Ja, Bibeln, som är vår manual för kristendomen, uppmanar oss att be ständigt. Eller i vissa översättningar så står det oavbrutet. Det är inte så att jag lägger 24 timmar om dygnet på att be. Även om det vore nyttigt för dagens mänsklighet att gå ner på knä, knäppa sina händer, sluta sina ögon och be. Samhället skulle i och för sig stanna, men vi skulle må mycket bättre. Det vi behöver komma ihåg är att vi behöver inte befinna oss i en speciell byggnad för att be. Man blir alltså inte mer helig för att man ber i kyrkan. Därför att kyrkan som lokal är inte helig i sig. Det är människan som blir helig i Guds relationen. Bara så att vi kommer ihåg det här. Så det är ingen mening att springa iväg till en kyrka som är öppet någonstans när jag behöver be. Bön kan jag ha på en buss, på en tunnelbana, en spårvagn. I Smedjebacken har vi bara buss. Tunnelbana och spårvagn har inte kommit än. Vem vet, det kanske kommer. Du kan göra det i bilen, på cykeln, när vi går på vägen, när vi ligger i sängen, mitt i natten. Vi kan be var som helst, när som helst. Det finns inga restriktioner. Men det är också bra att avsätta tid för bön. Precis som vi ibland bokar in möte med andra människor. Vi gör vissa saker på vissa tider. Vi har mediciner vi kanske tar på fasta tider. Så är det, regelbundenheten i bön är viktig och nyttig. Men jag blir inte sämre för att jag missar min morgonbön en dag, för att jag var lite morgontrött. Men det är nyttigt. Men lika väl som den enskilda bönen är nyttig och viktig, så är det någonting att be tillsammans med andra människor, med andra kristna. Om man är två eller man är 100, det spelar ingen roll. Men samhörigheten i bön skapar en gemenskap och styrka tillsammans. Bönen finns i kristendomens själva kärna. Det är för att den är, om vi använder ordet, intimt förbunden med gemenskapen med Gud. Därför är bönen det allra viktigaste vi kan ägna oss åt. Jag hoppas att när vi går hem härifrån idag, att vi har upptäckt att bön är något underbart. Det är inget svårt och komplicerat. Det är något enkelt. Det går en relation. Och vi kan göra det på olika sätt. Man kan göra det ståendes, sittandes. Jag vet människor som gör det liggandes. Jag hade en bibelskolekamrat ibland. Han var inte bibelskolekamrat ibland. Han var ju det hela tiden. Men när han bad, så ibland så kunde han lägga sig raklång och be. Och alltid när han gick in i en kyrka, så tog han av sig skorna. För han hade det här in sig om heligheten i Guds närvaro. Så att vi fastnar så lätt i våra former för hur det ska vara. Högljutt och tyst. Och vi har skapat så mycket kring bön som har gjort det så svårt att be istället. Och den här bönen som jag har, ska vi se vad vi har den. Här har vi en som ligger på sidan. Den här bönen är inte bättre än någon annan bön för att bli en kristen. Det finns olika varianter. Och nu kom den på sniskan. Så är vi här i livet ibland också. Men när vi har bett den så kommer vi rätt. Den här funkar alldeles utmärkt. Man kan hitta egna ord och egna tankar återigen. Så enkelt är det. Vi ska alldeles strax sjunga någon sång här tillsammans som jag har. Men ska vi bara nu bara fundera på det här med bönen. Bara vara i bönen en stund. Och den som vill bli högt kan göra det. Och den som vill bli tyst gör det. Och jag har redan gått igenom allt det här. Bara ber. Jesus, jag bara prisar dig och ärar dig och tackar dig. Tack Jesus att jag har fått bli en kristen för det du gjorde på korset för mig. Tack Jesus att jag får möta varje ny dag tillsammans med dig. Tack Jesus att jag får komma till dig och bara be om hjälp, om kraft. Tack att jag får tacka dig för alla de härliga bönesvar som du ger. Även om jag ibland tycker att de kommer sent. Men tack Jesus för att ditt svar alltid kommer precis när det behövs. Jesus, jag tackar dig för var och en som finns här den här förmiddagen. Jesus, jag ber för varje kristen gudstjänst som firas över hela vårt land den här förmiddagen. Och de som har sina möten i eftermiddag och kväll. Jesus, jag ber att människor ska få upptäcka ännu mer hur härligt det är att skapa en relation med dig genom att kommunicera i bönen. Jesus, jag tackar dig för att du har lärt oss att be. Tack att vi får komma till dig precis som vi är i bönen. Jesus, jag bara tackar dig och prisar dig. Jesus, tack att du ser oss precis som vi är. Du lyssnar till de orden vi har. Och Jesus, jag bara tackar dig och prisar dig för det. Tack för att du inte har satt något hinder i bönen med dig. Jesus, och jag bara prisar dig, bara ära dig. Tack för att du hör varje bön som finns den här förmiddagen här. Och Jesus, jag bara prisar dig, ära dig. Jesus, jag bara prisar dig, ära dig. Jesus. Vi är kvar lite så här bara i bönen och bara lyssnar.
Yeah.